Det står så här i Apostlagärningarna 11:26. Det är Lukas som skriver, samma Lukas som har skrivit Lukas evangeliet, och han skriver i Apostlagärningarna 11:26 att det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Och det vi lär oss av den här versen är inte bara var epitetet kristen uppstod någonstans i Antiochia, utan också att definitionen av en kristen är en lärjunge. Det var i Antiochia som lärjungarna började kallas för kristna. Att vara en kristen är att vara en lärjunge. Det handlar inte bara om din bekännelse, utan det handlar om din efterföljelse. I dagens text från Lukas evangeliet 5 läser vi om när Jesus kallar några av sina första lärjungar att följa honom. Lukas lägger här inte bara grunden för resten av sitt evangelium, där lärjungarna efter Kristus naturligtvis har någonting av en huvudroll eller huvudrollerna, utan han lägger också grunden för sin andra bok, Apostlagärningarna, som ju kommer att beskriva lärjungarnas efterföljelse av Kristus, eller kanske snarare Kristi verk genom sina lärjungar, genom sin församling. Innan vi går till dagens text som Johnny läste för oss, så vill jag säga någonting väldigt kort om hur den relaterar till en annan text i ett annat evangelium som också beskriver hur Jesus möter sina lärjungar. Det är Johannes evangeliets första kapitel, vers 35-51. Jag ska inte läsa någonting ur den texten, utan bara konstatera att precis som i vår text i Lukas 5 så har Folkbibeln, som Johnny läste från, som jag utgår ifrån, satt rubriken Jesu första lärjungar också i Johannes evangeliet 5. Så det står Jesu första lärjungar över texten som vi har idag, och så står det Jesu första lärjungar över texten i Johannes evangeliet 1. Problemet är bara det att de här texterna skiljer sig väldigt mycket från varandra. Det är uppenbarligen inte samma situation, inte samma scenario. Johannes evangelisten berättar om hur två av Johannes döparens lärjungar, bland annat Andreas, börjar gå efter Jesus, och hur Andreas sen letar upp sin bror Simon Petrus, och för denne till Jesus, som säger till Petrus: du är Simon, Johannes son, du ska heta Kefas. Det här är en helt annan miljö, en helt annan händelsebeskrivning än i Lukas evangeliet. Så hur harmoniserar vi de här två texterna? Finns det någon motsättning här mellan två texter som beskriver hur Jesus först mötte sina lärjungar? Det finns naturligtvis inte någon motsättning i Guds ord. Utan Johannes beskriver det första mötet mellan Jesus och Simon. När händelserna i vår text äger rum finns redan en måhända ytlig men ändå någorlunda etablerad relation mellan Jesus och Simon. Detta framkommer också utifrån det tidigare kapitlet i Lukas evangeliet, där det står att Jesus var hemma hos Simon och där botade hans svärmor från hög feber. Så när vi kommer till vår text så gör vi det mot denna bakgrund att Andreas har redan tagit med sin bror till Jesus. Han har sagt: vi har funnit Messias till Simon och fört Simon till Jesus. Och vi kan alltså utgå ifrån att Simon kanske i någon bemärkelse redan är, jag ska inte säga en lärjunge till Jesus, men någonting åt det hållet när vi kommer till vår text. Han och de andra har inte ännu lämnat allt för att följa Jesus, men de har redan fått ord av honom uttalade över sig. De har öppnat upp sitt hem för honom och de har sett honom utföra helande mirakel och sannolikt också andra under. Så utifrån Lukas 5, den här texten, så ska vi se vad som kännetecknar ett kristet lärjungaskap idag. Vi ska inte titta på hur en människa blir en lärjunge. Som sagt, en lärjunge är helt enkelt ett annat ord för en kristen. Och en kristen är en person. För att använda beskrivningen i Apostlagärningarna 26 som har fått sina ögon öppnade, som har blivit omvänd från mörker till ljus, från Satans makt till Gud, så att denne har fått syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgas genom tron på Herren Jesus Kristus. En lärjunge blir du när Gud genom sin helige ande tillämpar sitt ord i ditt hjärta och omskapar dig till en ny skapelse i Kristus, så att du omfamnar evangeliet om Kristi person och verk. Det är inte vårt huvudfokus just nu. Vårt huvudfokus är att besvara frågan: hur ser det livet som följer ut? Hur ser ett liv i Kristi efterföljd ut? Vilka kännetecken kommer med nödvändighet att prägla den individs liv som har blivit en ny skapelse i Kristus? Jag har för ovanlighetens skull 7 punkter idag. Och vi går igenom dem utifrån textens ordning. Inte utifrån någon teologisk prioritering, utan vi följer helt enkelt texten. Angående sammanhanget så ser vi att miljön har ändrats. I slutet av förra kapitlet, i slutet av kapitel 4, så var Jesus i Judén och predikade. Nu är han istället i Galileen, som är norr om Judén. Och mer specifikt är han vid Genesarets sjö, eller Galileiska sjön. Och vi läser i vers 1 att folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Och så får Jesus syn på 2 båtar och ett par fiskare som sitter och rengör sina nät efter en mödosam och händelselös natt utan något resultat, utan någon fisk. Och så går vi till den första punkten. En lärjunge är någon som lyder. En lärjunge är en som lyder. Lukas skriver i vers 3. Att Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten. Så Jesus ser sin bekant, eller kanske till och med sin vän Simon, och han stiger in i hans båt och ber honom lägga ut lite från land. Versen säger inte "och Simon gjorde så" eller liknande, men vi ser ändå att Simon handlar i enlighet med Jesu önskan, eftersom det står att Jesus satte sig ner och började undervisa den samlade skaran från Simons båt. Så Jesus ber Simon göra någonting för honom, och Simon gör det. Här står ingenting om någon diskussion. Här står ingenting om någon debatt, om men. Utan Simon, som ju sedan tidigare vet att Jesus inte är vem som helst, vet också att Jesus är någon man bör lyssna på. Och han gör därför som Jesus vill. Observera att Simon var upptagen med annat när Jesus kom, strosande vid sanden och åtföljd av en stor skara. Liksom. Simon och hans fiskarkollegor hade haft en jobbig natt. Deras arbetspass var fortfarande inte över, utan de satt och sköljde och rengjorde sina nät. Och de förberedde sannolikt inför den kommande nattens tur ut på vattnet. Det här är inte en idealisk stund att ro ut en bit från stranden och sitta och slappa. Och för övrigt är Simons båt faktiskt inte en predikstol. Det är en arbetsstol. En arbetsbåt. Men inget av det tycks spela någon roll, utan Jesu önskan tycks vara Simons lag. Så Simon lyder. Och han lägger ut en bit från land så att mästaren därifrån kan undervisa Guds ord till skara. Lydnad hör till själva essensen av vad det är att vara en Kristi lärjunge. För en lärjunge är per definition någon som lyssnar och tar efter sin lärare, sin mästare, sin herre. Naturligtvis innefattar det kristna livet mycket mer än lydnad, men aldrig mindre än lydnad. Varför Jesus själv säger i Johannes 14 flera gånger att den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Det vill säga, vår lydnad är beviset på äktheten om vår på vår kärlek till Kristus. Äktheten i vårt påstående om kärlek till Kristus. Simon själv kommer många år senare i sitt första brev, första Petrusbrevet 1:14, säga att församlingen är lydnadens barn. Paulus skriver i Romarbrevet 1:5 om sin kallelse att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. Och i slutet av samma brev att de romerska församlingsmedlemmarnas lydnad är ju sedd och känd av alla. Er lydnad är känd av alla. Undrar om detta kan sägas om dig och mig. Jag önskar att detta kunde sägas om oss. Att vår lydnad skulle vara känd av alla. Att när andra tänker på dig och mig som lärjungar. Eller dig och mig som del av den här församlingen. Så skulle deras tankar genast föras till vår lydnad. Till vår dedikation till Kristi önskan och hans befallningar. Till hans uttalade vilja. Lydnad är inte ett valfritt tillägg till det kristna livet. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom, läser vi i Johannes evangeliet 3:36. Och Jesus själv frågar i kapitlet efter vårt i Lukas 6. Varför kallar ni mig herre, herre, när ni inte gör vad jag säger? Lukas 6:46. Simon kommer att göra många misstag som vi kan läsa om i evangelierna och i resten av Nya testamentet. Men det finns i hans liv som vi kan ta del av ett tydligt mönster i hans vandring som präglas av den trons lydnad som Paulus skriver om. Att vara en lärjunge, vänner, det är att lyda Jesus. Det är att stå under Jesu auktoritet, att underkasta sig Jesu vilja och Jesu ord. På tal om trons lydnad går vi vidare till nästa punkt. En lärjunge är en som tror. Kom ihåg nu att vi följer textens ordning. Självklart så är det så att teologiskt föregår trolydnad. Men det är vi inte superintresserade av just nu. En lärjunge är en troende. Vilket kanske jämte kristen och lärjunge är den för oss vanligaste benämningen på den som tillhör Jesus Kristus. I Apostlagärningarna 2:44 skriver Lukas att alla de troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De troende. Så vi läser i verserna 4 och 5 i vår text att när han, det vill säga Jesus, hade slutat att tala, då sa han till Simon: gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade: mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått någonting. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så. Och så här ser vi naturligtvis Simons lydnad. I det att han återigen gör som Jesus säger. Men jag uppfattar ändå att betoningen här framförallt ligger på motivationen. Eller orsaken bakom hans lydnad. Men på ditt ord. På ditt ord, Jesus. Det är som att han säger: mästare, vi är erfarna fiskare som, till skillnad från dig, liksom, har varit i branschen länge. Hela den här natten har vi slitit helt förgäves. Vi är trötta och vi är slitna och vi är omotiverade och vi är eländiga och vi är smutsiga. Men eftersom du är den som säger detta, tänker inte jag argumentera emot. Som det är du, Jesus, som säger att vi ska åka ut och kasta ut näten. Då vill jag göra som du säger. För du har redan bevisat dig vara trovärdig och tillförlitlig. På ditt ord ska jag lägga ut näten. Ditt ord, Jesus, är allt jag behöver. Jag vet att ditt ord aldrig skulle vara tomt eller meningslöst. Gör som man säger, gubbar. Simon svarar Jesus som en troende man, som en trofylld man. En lärjunge till Jesus Kristus, vänner, är en person som förtröstar på, som litar på Jesus Kristus. Detta vet vi. Vi vet att detta är vägen in i Kristus. Men vad innebär det? Jo, det innebär precis det vi ser här i texten. Att agera och leva på Kristi ord i visshet, i övertygelse om att himmel och jord förr kommer förgå innan Kristi ord visar sig vara meningslösa eller utan verkan. Att leva i tro, det är att anförtro varje sak, ja hela våra liv i hans händer, som enligt Hebreerbrevet 1 och 3 bär allt med sitt mäktiga ord. Allt. Från alla miljarder galaxer med alla dess stjärnor, till varje vattendroppe i världsoceanerna och varje sandkorn på botten av världsoceanerna och Sahara. Allt. Skulle Kristus bära allt detta i kraft av sitt ord, men ändå inte klara av att leda och förse sina lärjungar med allt de behöver? Skulle Kristus vara herre över världen, men inte över vår vardag? Det är en befängd tanke, vänner. Nej, Jesus är trovärdig. Jesus är tillförlitlig. Och att vara hans lärjunge, det innebär att vi lever hela våra liv i tro på honom, i förtröstan på hans godhet, på hans vishet och på hans makt. Att han vill oss gott, att han vet hur han ska verka allting till vårt goda och att han faktiskt kan göra det. Han är god, han är vis, han är mäktig. Det är förtroendeingivande. Och så läser vi att de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. I vers 6. Jesus sa inte till Simon, bara så du vet, ni kommer få så mycket fisk att näten nästan kommer spricka. Men det blev så. Det blir inte alltid så. Det blir inte alltid så. Ibland när Jesus säger till oss att ro ut och kasta ut näten, så kommer vi få en fisk. Och andra gånger kommer vi inte alls få någon fisk. Och vi kommer stå och klia oss i bakhuvudet som fån och undra varför han sa till oss att ro ut överhuvudtaget. Poängen är att han vet vad han gör. Han har syften med det han säger. Och vi förtröstar och agerar på Jesu ord. Inte för att vi förväntar oss ett specifikt resultat annat än att behaga och ära honom naturligtvis. Utan för att vi i våra hjärtan vet att han är trovärdig. Jesus frågar den blindfödde mannen i Johannes evangeliet 9. Tror du på människosonen? En lärjunge är någon som en gång har svarat ja på den frågan. Och dagligen fortsätter att svara ja på den frågan. Genom stormar, genom dalar. Ja, jag tror på människosonen. Vi går vidare till den tredje punkten. En lite mer krystad punkt, om jag får säga det själv. En lärjunge är en bland många. En lärjunge är en bland många. Vi läser så här i den sjunde versen. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och utifrån vers 10 verkade det som att de som kom och hjälpte dem var Jakob och Johannes, Zebedaios söner som fiskade i lag med Simon. Den här texten handlar förstås inte om den lokala församlingen eller om kristen gemenskap. Så jag ska fatta mig kort här. Men det är så viktigt när du talar om dem. Mest grundläggande kännetecken för den liksom kristna efterföljelsen, för lärjungaskapet, att påtala det faktum att kristet lärjungaskap inte är ett soloprojekt. Liksom Simon och hans lilla besättning ropade på sina vänner om hjälp då näten höll på att brista och båten nära att sjunka, är varje kristlig lärjunge kallad till att leva i en gemenskap där han eller hon alltid kan ropa på hjälp när livet håller på att brista. Det kan inte upprepas tillräckligt många gånger att en församlingslös lärjunge är ett för Nya testamentet främmande koncept som med rätta borde bemötas med överraskning och kärleksfullt ifrågasättande när helst det dyker upp. Det kristna lärjungaskapet är designat och utformat för att levas i en förbundsgemenskap. I en lokal församling byggd på Jesu och hans första lärjungars, hans apostlars anvisningar. Ögat ska inte säga till handen, jag behöver dig. vara en lärjunge, det är att vara beroende av andra lärjungar. Och i behov av deras hjälp i vandringen. För det fjärde. Jag törs säga att vi nu kommer till den här textens höjdpunkt. Vers 8 och vers 9. Jag funderade fram och tillbaka på om jag skulle kalla den här punkten att liksom en lärjunge är en som är ödmjuk eller en som har självinsikt. Men det skulle bara belysa en aspekt av vers 8. Så jag kallar den här för en lärjunge är en som har perspektiv. En som har perspektiv. Vers 8 lyder. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa: gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa. Notera att det här är första gången i texten som Simons fulla namn används. Simon Petrus. Hittills har han bara kallats Simon. Nu står det Simon Petrus. Kanske är detta en markering på att det liksom i det här ögonblicket händer någonting avgörande i hans liv. Att det här är liksom någon form av vändning i hans liv. Början på liksom att han ska bli den som vi vet att han kom att bli. Och vad är det exakt som händer? Jo, Jesu övernaturliga förmåga att veta precis var fisken var. Eller kanske att kalla dit fisken. Och det praktiska resultatet av detta med den stora fångsten som fiskarna drar upp. Det ger Petrus perspektiv. Det ger Petrus insikt. Insikt om vad? Perspektiv på vad? Han får perspektiv på vem Kristus är. Och i mötet med Kristus, vem han själv är. Petrus är inte den enda i den här texten som nu omtalas på ett nytt sätt. Utan Jesus, som tidigare i vers 5 tilltalades med mästare av Simon, kallas nu herre av Simon Petrus. Jag tror inte att vi ska förstå detta som att Petrus helt plötsligt nu hade förstått liksom att Jesus är minsann allsmäktig Gud, skapare av himmel och jord. Jag tror inte att han är riktigt där än. Men uppenbarligen har han insett att Jesus är mer än vad han tidigare hade begripit. Han har bevittnat, han har fått erfara Jesu visdom, Jesu suveränitet. Så han vet att han har att göra med helighet, med höghet, med storhet. Och ljuset av ljuset får Petrus perspektiv på sitt eget hjärtas mörker. Varför han faller på knä inför Jesus och säger: gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa. Vänner, i det här orden har vi inte bara ett kännetecken på kristet lärjungaskap. Utan själva hjärtat i vad det innebär att vara en kristen. Sann ödmjukhet utifrån en gudagiven insikt om vem han är och vem jag är. En lärjunge vet att han eller hon inte har bidragit med någonting till sin frälsning utom sin synd. En lärjunge sitter anspråkslös på sina knän och identifierar sig med markens stoft inför härlighetens herre. En lärjunge känner sin egen ovärdighet i mötet med Kristi storhet och renhet. En lärjunge säger med Paulus från 1 Timoteus 1, 15 att detta är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare och bland dem är jag den störste. Och tillsammans med den orena anden från kapitlet innan, jag vet vem du är, Guds helige. Tänk att den helige ande har förevigat en oren andes ord. För även om det kom från mörker så var det en sann bekännelse. Och ingenting kan åstadkomma eller ge upphov till detta nya perspektiv utan ett möte med den levande Kristus. John Newton, den före detta slavskeppskaptenen och sedermera präst i engelska kyrkan som skrev förmodligen världens kändaste kristna hymn eller sång Amazing Grace, som för övrigt den 1 januari tidigare i år firade 250 år från att den sjöngs första gången. Han uttalade när han låg på sin dödsbädd 1807 de här orden som lär ha varit hans sista ord. Han började bli dement och han sa så här: fastän mitt minne börjar blekna minns jag två saker väldigt tydligt. Jag är en stor syndare och Kristus en stor frälsare. Här har vi Simon Petri anda. Här, vänner, har vi det bultande hjärtat i kristet lärjungaskap. Perspektiv. Vem är han? Vem är jag? Vi går vidare till punkt 5. En lärjunge är en som inte behöver vara rädd. Petrus sa: gå bort från mig, Herre, utifrån sin känsla av ovärdighet inför Kristi storhet. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd. En lärjunge till Jesus behöver inte vara rädd. Det är sant att det kristna livet och lärjungaskapet kommer att präglas av en sund och djup fruktan för Gud i form av vördnad, i form av respekt och insikt om att allting jag gör och är uppenbarat inför hans heliga ögon. Men vi behöver aldrig vara rädda för att Jesus ska gå bort från oss om han en gång har tagit emot oss i sin efterföljd. Jesus själv har sagt i Johannes 6:37 att den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Och Paulus skriver i en av Bibelns vackraste texter i Romarbrevet 8:38-39 att jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter eller höjd eller djup eller något annat skapat, och det inkluderar dig, kan skilja mig från hans kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Jag är skapad och kan således inte skilja mig själv från Faderns kärlek till mig i Kristus Jesus. Detta är orsaken till att Paulus bara några verser tidigare har skrivit: ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Vänner, vi behöver inte leva i fruktan. Om du är en lärjunge till Jesus Kristus saknar du orsak till fruktan. Och det här går hand i hand med flera av de tidigare punkterna vi har talat om. Om du är lydig ska du inte vara rädd. För det finns antagligen ingen befallning i hela Bibeln som återkommer så ofta som någon variant av frukta inte eller var inte rädd. Jesus säger till dig som är hans lärjunge: var inte rädd, jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du går genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig. Från Jesaja 43, vers 1-2. Det här är inte en rådgivares rekommendation som vi ska överväga, utan vår mästares befallning som vi ska lyda. Om du är troende, det var ju punkt 2. Om du är en troende, om du tror, ska du inte vara rädd. För du vet att han som håller allting i sina för dig hålmärkta händer, han är för dig, och i honom har du blivit lovat att allting, allt ska samverka till ditt goda, till ditt bästa. Om du har perspektiv på vem han är och på vem du är, då behöver du inte vara rädd. För det är ju just till Petrus, när han faller på knä och ger uttryck för detta perspektiv, som Jesus uttalar dessa ord: var inte rädd. En lärjunge till Jesus är någon som inte behöver vara rädd, men som kan vakna upp varje morgon och säga: god morgon, Herre, idag vill inte jag frukta något ont, ty du är med mig. För det sjätte är en lärjunge en som har En som är kallad att fånga människor eller att fiska människor. Jesus säger till Petrus: från och med nu ska du fånga människor. En lärjunge är någon som har kallats av Herren Jesus att göra andra till lärjungar. Hela apostlagärningarna är ju Lukas evangelistens fortsättning på just dessa ord från Jesus till Petrus. Om att hans nya livsuppgift nu är att kasta ut sitt nät för att fånga människor och dra in dem i himmelriket. Ett liv i evangeliets tjänst. Lukas återger senare i sista kapitlet i Lukas evangeliet Jesu ord efter att han har uppstått från de döda. Lukas 24, 46-47. Och han, Jesus, sa till dem, lärjungarna: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla människor med början i Jerusalem. Och så i början av apostlagärningarna, i apostlagärningarna 1-8 innan Kristus stiger upp till faderns högra sida, så säger han att när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. En lärjunge är en person som tar dessa ord på allvar. Utan att kasta någon som helst skugga över någon annan kyrkotradition är jag tacksam till Gud för att jag under min kristna vandring har fått tillhöra den breda, om jag får säga, uttrycker det generöst, den breda baptistiska traditionen. Först pingströrelsen och nu en fristående baptistförsamling. För den baptistiska traditionen har historiskt, med väldigt få undantag, det finns undantag, men med väldigt få undantag, alltid betonat vikten av att slutföra missionsbefallningen. Genom att förkunna evangelium för alla människor under Guds sol. Och föra dem till den omvändelse som ger liv. Traditionella baptister har historiskt kallats för bokets folk och den gamla skolans pingstvänner för andens folk. Men jag vill hävda att den baptistiska traditionen också kan kallas med rätta för missionsbefallningens folk. Lärjungar till Kristus är de som har kallats av Kristus till att förkunna Kristus för en värld som hatar Kristus. Paulus skriver i Romarbrevet 15, 18 till och med 20. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad. Genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien predikat överallt Kristi evangelium. Och jag har satt en ära i att förkunna evangeliet där Kristi namn ännu inte är känt, så att jag inte bygger på en grund som någon annan har lagt. Du kanske inte Kristus har kallat dig till att gå till en plats där Kristi namn ännu inte är känt. Eller också så gör han det. Jag tror att han kallar många till att gå dit. Och om han gör det, då ska vi lyda vår kung. Men oavsett vilket är vi i egenskap av Kristi lärjungar kallade att likt Paulus genom ord och gärning och andens kraft göra allt vi kan för att fånga människor i evangeliets nät och dra upp dem i den båt som har satt kurs mot Nya Jerusalems hamn. För det sjunde och sista så är en lärjunge en som har lämnat allt. Vers 11. Då drog de upp båtarna på land. Och de lämnade allt. Och de följde honom. Observera att Petrus, Johannes, Jakob och vilka det nu var som fanns där som började följa honom. Lämnar sitt yrke och källan till sin inkomst. Bara några minuter efter att ha dragit upp förmodligen sin största fångst någonsin. Det här var liksom piken på deras karriär. De lämnade allt. Och följde honom. Jesu lärjungar känns igen på sin överlåtelse till honom som inte gör anspråk på en del eller det mesta av våra liv utan hela våra liv. med allt vi är, allt vi har, allt vi gör. Jesus är intresserad ur ett långt perspektiv av allt eller inget. Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull ska finna det, säger Jesus i Matteus evangeliet kapitel 10, 37-39. Världen är korsfäst för mig och jag för världen, skriver Paulus i slutet av Galaterbrevet och i Filipperbrevet. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mera värt, kunskapen om Kristus Jesus. Paulus syftar inte på någon teoretisk kunskap här som han har läst sig till i en jättefin teologisk bok eller någonting. Det här är en relationell kunskap. För hans skull har jag förlorat allt, och jag räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Bonhoeffer sa, när Jesus kallar en människa kallar han henne till att komma och dö. Och John Newton, som jag talade om tidigare, han skriver i slutet av ett av sina brev: må vi dö dagligen, må vi leva för evigt. Amen. Jag älskar det. Detta är det kristna livet, detta är lärjungaskap, att beräkna kostnaden och inse att det som Gud erbjuder oss i sin son väger tyngre än 1000 värdar av guld och ädelstenar. En lärjung är, det är en som har satsat allt han har på Kristus, investerat allt han äger i Kristus, och som säger som Paulus: för mig är livet Kristus och döden en vinst. Allt till Jesus jag nu lämnar, ödmjukt faller till hans fot. Världens nöjen må de fara, tag mig Jesus nu emot. Jag nu lämnar allt, ja, jag lämnar allt, allt till dig min dyre Jesus. Jag nu lämnar allt. De lämnade allt och följde honom. Jag tror inte att jag har lagt någon börda på dig idag som inte skriften redan har lagt där. Men skriften gör det i ljuset av de goda nyheterna om överflödande nåd i Kristus Jesus till alla som omfamnar honom i tro. Vi kommer, vänner, att misslyckas på samtliga punkter jag har tagit upp idag. Du kommer inte alltid att lyda fullkomligt, och din lydnad kommer ibland att kännetecknas av missnöje och irritation. Du kommer inte alltid att stå orubblig i din tro på de bibliska löftena och sanningarna, utan tvivel och otro kommer stundvis att komma över dig. Du kommer troligtvis att underminera Herrens församling och den roll Herren har bemyndigat den med för ditt bästa. Och du kommer förmodligen att förlora perspektivet då och då och glömma Kristi storhet och renhet och din egen litenhet och otillräcklighet. Du kommer troligtvis att bli rädd trots att Jesus har sagt till dig att du inte ska vara rädd. Du kommer förmodligen att misslyckas med att dela evangeliet när du vet att du borde göra det. Gud vet hur ofta det händer mig. Och du kommer förmodligen brista i din överlåtelse och kämpa med att släppa taget om områden som Herren kallar dig att släppa taget om. Vet då att din vandring med Kristus inte ytterst sett bygger på din prestation på dessa områden, utan om Kristi fullbordade prestation på Golgata kulle. På Kristi lydnad till Fadern, till Kristi trofasthet och hans böner, hans gemenskap med Fadern, hans mod, hans ord och hans totala överlåtelse och dedikation åt din frälsning, till den grad att han lämnade allt och utgav sig själv för dig. Det jag har talat om idag är kännetecken på att vi tillhör Kristus. Men grunden för denna gemenskap, grunden för denna tillhörighet handlar inte om oss. Grunden för vårt lärjungaskap och all vår gemenskap med kung Jesus är, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2:20, att han, Guds son, har älskat oss och utgett sig själv för oss. Amen. Och vi prisar dig, Fader i himmelen, för denna underbara sanning. Att Kristus har utgett sig för oss. Att han gick döden till mötes för vår skull. Må lammet som blev slaktat få den fulla belöningen för sitt lidande, Fader. Av oss och människor runt oss. Av den värld du har skapat till din egen ära. Låt Kristus bli förhärligad. Låt honom få den ära han förtjänar. Låt honom få den bland annat genom att dessa 7 kännetecken som jag har försökt prata om en stund nu verkligen skulle känneteckna oss, Fader. Låt oss vara hängivna ditt ord. Låt oss vara lydiga, låt oss vara trofyllda. Låt oss ha en brinnande iver och nitälskan för din sons stora missionsbefallning till sin församling, att föra detta evangelium till världens ände, Gud. Gör lärjungar av oss, Fader. Jag ber dig. Jag prisar dig. Amen.